Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion med en kompis. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och vad heter den här kompisen då?
Jag vet inte. Han heter Ulf Åke Stefan Bergstrand.
Ja, du heter Åke också. Jag
heter
det.
Åke.
Det är inga barn som döps till Åke nu för tiden.
Förståeligt alltså.
Inte Ulf heller?
Ingen.
Nej.
Nej. Ulf är, skulle jag själv inte vilja typ heta längre. Nej. Det är så mycket konstigt i världen.
Det är barnbarns barns barnen som kommer heta det.
Exakt.
Ja, och du har varit med på den här radion 24 gånger.
Oj.
Mm. Första gången var det 2018. Jag visste inte vem det var. Jag visste bara att du bodde på Graningsringen. Och så var det någon som sa att ja, han går under radarn. Han jobbar, han är Sveriges mesta nöjesbokare. Eller vad var de sa om dig? Nöjestorget höll du på med då. Det var innan du gick i pension.
Ja, jag gör fortfarande.
Jag vet.
Ja.
För då är den här verksamheten gigantisk.
Ja, det var faktiskt gigantisk. Ja. Vi var Sveriges största. Alla köpte nöjen av oss. Alla utom Tyresö centrum.
Jag vet. Ja. Du var en gång med på och fixade saker på festivalen.
Ja.
Ja. Det är du som har hjälpt oss med den här tekniken som vi har här i studion.
Mm.
Då lärde jag känna dig. Sen gjorde du massa saker. Vi ska gå in på det snart. Men du var ju en... vad ska man säga, ökänd, okänd person, men ibland var du med på SVT därför du hade åkt omkring med något konstigt tåg.
Griståget.
Och när du berättade första programmet om Eddie Mendoza och jag satt där, vem är det? Då tyckte alla att jag var väldigt okunnig.
Ja, fast jag vet inte heller vem Eddie Mendoza är.
Men vad hette han då?
Eddie Mendoza.
Eddie Mendoza. Inte ens namnet.
Inte Mendoza.
Så dålig jag på musik. Jag hade aldrig hört talas om honom då.
Ja. Nej, inte jag heller innan jag lärde känna honom.
Nej, och vad hette han på riktigt?
Harold Norstedt.
Ja. Och nu är han gigantisk. Igen.
Hans musik är jättestor hela tiden, överallt. Om du skulle åka ut i busken och fråga folk så här, är det... vem är det, Lundell eller kan det vara Ledin eller vem är det som är störst i Sverige? Eller kanske Magnus Uggla? Eller är det Eddie Mendoza? Då skriker alla i talkör, Eddie Mendoza, det är så.
Och du var hans manager?
Ja, jag var ju det. Och det är en väldigt stor del av hans, hans återkomst kan man säga.
Ja. Och nu lever han inte längre?
Nej, det säger så faktiskt. Nej.
Men nu är det kidsen som har EPA-traktorer. Heter det EPA-dunk?
Ja, det heter ju det.
Det är de som spelar honom?
Ja, det gör de alltså. Det är en ny generation där som gör det.
Jag har hittat honom. Ja, det är inte det vi ska prata om. Men senaste gången du var här, vi har pratat om så många olika ämnen. Då hade vi ett program som heter Make Love Not War. Det var faktiskt förra året. Då var du här tillsammans med en kompis.
Ja, det säger man. Ja, ja det var jag. Just det, med Nina va?
Ja, precis så. Från Tyresö. Mm. Och du bor ju själv på Graningsringen som vi sagt.
Yep.
Och då... pratade du om det parti som du varit med och startat?
Ja, det gjorde jag så.
Men vi pratade också om krig.
Ja, det kan man ju göra. Så fort man pratar om politiker och sånt så blir det gärna krig.
Ja.
Och så.
Det här ämnet idag jag tänkte vi ta upp. Du vill ju inte veta vad jag vill prata med dig om. Men jag tror att det här ämnet är ett ämne som du kanske kan bäst. Därför att det man pratar om i media överallt just nu, i den här veckan vi spelar in i mitten av oktober, det är hat och hot. Det vill säga därför att den nya centerpartistiska partiledaren Anna-Karin Hatt, heter hon va? Hon avgick därför att hon säger att de fått så mycket hat och hot. Och sen diskuterar man det här hela tiden och man pratar om alternativmedier, man pratar om troll, man pratar om... ja, egentligen så skulle jag vilja prata med dig om varför är det så många idag som är arga? Eller var man lika arg när vi var unga? Fast de märkte inte det. Vad är det som är skillnad idag som gör att man pratar så mycket nu? Eller är det så att vi tål inte diskutera? Vad är din teori, Ulf Bergstrand?
Man gömmer sig bakom en vägg. Som nätet är ju en vägg liksom. Så man kan sitta bakom ett anonymt konto och spy galla över någon.
Ja.
Hade någon sagt saker som, jag menar, jag blev kallad allt ifrån superkommunist till nazist till filatelist och turist. Alltså, så fort man kan hänga någonting på någon, så gör de ju det. Eller de, alla gör inte det. Men en liten, liten klick människor, det är de här tomma tunnorna som det heter, tror jag. Tänk nu på att allt jag säger är ju teorier, det är mina teorier, det är ingen sanning. Men det, om du ser att det finns 100% människor i Sverige, så är det åtminstone en 10% kanske på toppen som använder hjärnan ordentligt. Och så finns det 10% på botten som inte använder en millimeter av hjärnan. Va? Och de skramlar något djävulskt.
Mm.
Och de här lite klokare människorna som jag inte tillhör då, de skramlar också en hel del. Va? Och där blir det någon slags konflikt. Va? För när riktigt tomma tunnor möter innehåll och substans, då skramlar de ännu mer. För grejen är, med en tom tunna, de fattar ju ingenting. Va?
Nej. Men det är det här som man vill diskutera.
Mm.
Jag tror, det här är min teori, jag tror att ungdomar på vår tid när vi var unga, jag är lite yngre än dig.
Du ser mycket yngre ut än
mig. Jag vet. Men du är några år äldre än mig. Jag har inte fyllt 70 än, det hade du gjort nyligen. Ja. Men då, när vi var unga, då var vi, protesterade vi. Vi var jättearga på olika saker som hände i världen. Det hette Vietnamkrig och sånt. Då gick man på gatorna och skrek USA mördare. Idag går människor också på gator och skriker andra saker. Och de demonstrationerna man ser i världen, folk är jättearga. Varför är folk arga?
Den riktiga ilskan har ju försvunnit. Liksom. Nu är det så här hobbyarg. En del blir influencer, som det heter, och blir så här lagom arga på allting. Och en del är tomma tunnor och är influencers och blir jättearga på väldigt märkliga bitar. Men just det här med att man kan sitta bakom en vägg.
En skärm.
En skärm kan man säga, ja.
Eller
kräkas ut oförskämdheter, va, mot sina medmänniskor. Det gör ju liksom då att om det här skulle hända i verkligheten på 70-talet, att någon gick fram och kallade mig för saker som de gör ibland. För att jag tycker saker. Och det är just de här tomma tunnorna. Inte den här stora 80%-biten, utan det är de här tomma tunnorna. Hade någon sagt det då, jag var typ en 25 bast. Jag gillar ju inte att slåss, men i det läget hade jag nog fan klappat till dem. Alltså. För att det är så oförskämt som man tappar brallorna ibland. Och jag har ett litet koppel, inga namn nämnda, men jag har ett koppel på 4 personer som har gjort någon slags kartell där ute. Va?
Mm.
Och så hänger andra sådana här tomma, riktigt rikstomma tunnor på. Och när man går in och läser där, då kan man bli så arg och förbannad, men samtidigt så...
Men du läser ändå?
Jag gör det, för jag vill veta vad de skriver. Då.
Men det är det här också...
Jag ska inte nämna dem bara.
Men det är det här också, den här förföljelsen som blir på nätet av olika personer. Man utser någon som en syndabock för något.
Ja, eller man har ingenting att göra den dagen, och så tycker man det där var dumt som hon gjorde, hatten gjorde då, till exempel. Och så går man igång och så kommer ett gäng sådana här skramlande tunnor, ungefär som när någon gifter sig, va? Så hänger man som ölburkar och konservburkar efter bilen, va? Det är lite grann så det är. Det är någon galning som kör bilen då, som inte har något annat att göra, och så kommer de här tunnorna farande, de här ölburkarna som bara skramlar och låter. Och tar man dem på allvar då, som hon måste ha gjort då, va? Det är klart hon avgår. Hade jag tagit på allvar det som de här 4 personerna gör mot mig, en är för detta polis, vad säger de det då?
Mm.
Då hade jag ju, om jag hade varit lite mer kvinnlig i mitt psyke, mitt mer känsliga, då hade jag tagit livet av mig faktiskt. Så illa är det på nätet för mig. Men jag har så extrema mängder människor som tycker att det vi gör med knapptryckarna och folkets röst och det, det är så bra.
Ja, för du har startat ett parti som heter Knapptryckarna.
Ja, en folkrörelse kan man
folkrörelse.
Säga.
Folkrörelse.
Ja, partiet.
Det finns det flera program om här på radio.
Det
ska vi prata, tycker jag, lite mer om inför valet.
Absolut.
För det som är intressant också, att vi har flera här i Tyresö som har startat partier.
Ja.
Alltså, det finns nu ett helt gäng med människor som försöker starta partier.
De förstår inte. Ju fler partier de startar, ju mindre chans har de att komma in i riksdagen.
Ja.
Och jag förstår inte varför man startar ett parti. Man är emot att andra ska bestämma över dig.
Ja.
Och så säger man, jag ska bestämma över er. Det blir så jävla dumt, va?
Ja. Nej, för att Peter Söderlund var här för ett tag sedan och det var inte jag som intervjuade honom. Han var miljöpartist förut och han var ju med på den här folklistan till EU som inte gick något bra tillsammans med Jan Emanuel, vet han. Och sen någon annan.
Skägget.
Ja. Och sen när det inte gick något bra så har han startat ett nytt parti.
Ja visst, hur smart är det? Jag skulle jättegärna vara med på en sändning där du tar in en hel hög sådana här småpartier hit.
Ja.
Och så de får vara emot mig allihopa. Jag ska skura golvet med dem, jag lovar det. Alltså det är så sjukt det här att, och jag säger det till alla de här AFS och MoDo och hela högen, och jag gillar ju dem som personer. Alltså de är jättebra, de har helt okej program så. Men varför ska man hoppa in i en låda, det kan vi ta någon annan gång. Men varför ska man hoppa in i en låda av åsikter och köpa hela lådan rakt av? Det är som att gå in och, om man är hi-fi-idiot som jag är, ja. Alltså gillar musik och sånt va. Man går inte in och köper bara för att Philips har gjort en snygg, vad ska man säga, ett snyggt bord till sin stereo. Så köper man ju inte Philips alltihop. Va? Man vill ha en Torrens skivspelare. Man vill ha en kod eller något annat i förstärkan. Och så där. Men alltså man, när det gäller partier. Att man ska säga så här har ni lådan. Ät, köp den bara. Liksom. Det är alltihopa. Färdigt.
Mm.
Och det är det som... Och jag känner någonstans att det här med hat och hot. Va? Det beror mycket på att folk sätter sig i lådor.
Ja.
Sitter man i en låda som heter Moderaterna till exempel, då kan man inte tycka, eller sossarna till exempel, sitter man i en sosselåda, inte alla sossar, men många sossar och moderater, sitter man i sosselådan, då är det svårt att säga att du vet den där Jimmy Åkesson, han hade en rätt bra grej där igår, tror jag. Nej, men då lägger man fram samma grej som Jimmy kanske har lagt fram och tycker att nu är det bra. Men det, fortfarande, om Jimmy kommer in och säger så här, nej men ni säger ju samma sak som jag sa förut. Nej, det kan vi inte göra.
Nej, för då är vi rasister.
Ja, och Moderaterna är ju med fan likadana. Alla är likadana. Och SD är ju likadana också. Ja.
Men det här,
ballatur.
Men det här med att, att till exempel det här med att man går in i små partier. Det var ju samma sak när jag var ung. Då var det vänstern som delade upp sig i små fraktioner. Då blev man osans inom... Ja, då blev man R. Och inom R blev man osam, så blev man något annat. Ja. Och så... blev splittrades, ja, till slut var det bara två personer i varje cell.
Ja, jag satt i Vänsterpartiet kommunisternas låda.
Ja,
där satt jag och skakade och tyckte det var bra.
Ja, och jag då som också var vänsterpartist när jag gick på universitetet, då tyckte de andra att jag var borgerlig.
Den är bra, jo jag vet.
Därför jag var inte tillräckligt mycket vänster.
Ja, SKP var mer vänster tyckte de.
Ja, för då gick jag på socialskolan och det var liksom kommunistskolan på den tiden. Men
visst är det sjukt.
Ja, och nu är det liksom högersidan som håller på att dela upp sig i små fraktioner. Och du är ju, alltså för många som inte är på nätet, är man på YouTube och söker på Ulf Beijerstrand. Det är många som söker dig faktiskt på Tyresradion också. Mm. Då är du med i massa poddar. Du är med i olika såna YouTube-kanaler. Och det finns ju mängder med YouTube-kanaler nu där ute. Och jag då som försöker hålla mig liksom... Jag hänger på Twitter bara för att se vad folk bråkar om. För det är där de bråkar som värst.
Mm.
Och folk är så arga. Mm. De är så arga på varandra och det spelar ingen roll om det är partiledardebatt. De är så arga. Och sen när jag då ser, ja, sen finns det liksom, kan man lyssna på långa resonemang. Det jag gillar bäst idag, det är när någon person som jag tänker själv så här, det här är nog en riktig idiot. För jag hör ju att det här, jag hör liksom 20 sekunder av vad den här personen har sagt i en liten grej som jag aldrig hört den här människan. Och så plötsligt blir den här personen intervjuad i 2 timmar. Någonstans. Och så upptäcker jag att det där var taget ur sitt sammanhang. Den här personen kanske, jag håller inte med om allt den här personen säger, men nu fattar jag i alla fall vad den här personen menar. Mm. Så jag är glad att det kommit alternativmedia, poddar, där folk får uttrycka sig mera än de där 20 sekunderna Aktuellt eller 2 minuter är jättelång tid i Rapport. Alltså vi har ju snuttifierat människor och gjort dem till olika knäppskallar. Och då blir folk arga.
Mm. Ja, det är ju så. Det är väl lite grann så att lyssna på 10 sekunder i någon rapportsändning och sådär. Det räcker att man säger lite skevt, att man är lite nervös.
Ja.
Och så säger man lite skevt där. Och så får man liksom alla de här tomma tunnorna kommer åkande med det här bröllopsekipaget där som skramlar bakom. Och jag tror att sitter man egentligen med vem som helst, precis vem som helst, du kan vara jättesosse och du kan vara jättenazist, eller om det är samma sak. Sa någonting nu? Sa någonting? Nej, jag sa något fel, va? Ja, det var inget bra. Nej, du tar tillbaka det.
Patient, det kommer jag klippa bort.
Nej, gör inte det. Moderaterna med det. Nazister.
Ja, herregud. Ja. Ja.
Nej, men så här. Nej, men nazist, det är ett intressant grej. Det skulle jag, tycker jag, en sändning om någon gång i framtiden. Om
inte
du vill, om
jag.
Om du vill stänga ner din kanal.
Jag vet. Jag kommer inte göra program som handlar om nazism.
Nej, måste,
och jag kommer heller inte göra program som handlar om Israel, Palestina.
Du måste lyssna på vad jag sa. Om du stänger ner din kanal så ska du prata om historiska saker.
Jag vet.
Ja.
Jag vet det.
Och det är jätteläskigt. Och just som du sa, Israel, Palestina. Det är ju egentligen en historisk sak.
Jag vet. Därför
som
ska
man
vi
inte ska prata om.
Och nu,
om att vi stänger ner kanalen.
Det värsta med dig, Ulf, det är att om man ger dig liksom ett litet bete och säger ett ord. Och när du märker att det här är ett farligt område att prata om, då kommer det igång.
Ja, men, fast jag skulle aldrig ta upp det här hos dig. Jag vill inte att du ska stängas ner.
Nej. Men fortsätt nu att prata om varför blir folk så arga?
Jo, tror jag, ser du. Och det handlar om, faktiskt, utan att nämna Israel och Palestina, så handlar det om det också.
Det gör det.
Ja, det gör det. För att sitter man på samma gren, sitter man på samma gren av kunskap, alltså man läst ungefär samma saker, då tycker man oftast ganska lika.
Mm.
Det är att man har läst olika saker. En del läser Mein Kampf och andra gör det inte.
Mm.
Och läser du Bibeln så blir du lätt att tycka att det verkar väl kul. Andra läser Koranen och tycker att det där verkar ju kul. Så av princip så läser jag inte böcker, va? Det låter lite konstigt, va? Men jag har så många polare som har blivit just lite Mein Kampfare eller koranläsare eller bibelälskare. På grund av att de läser en text och tycker det är toppen, va? Och det är samma sak med knark och skit och allting. Mm. Om du sätter in liksom hur kul det är att knarka, det är ungefär som Alexander Bard skrev, va? Problemet med knark är att det är så jävla roligt i början.
Ja.
Ja, och är man då umgås med sådana människor och allting och alla tycker det är jättekul och alla sniffar och har sig, så är det lätt att man halkar in i sånt där, va? Så jag undviker att gå på politiska möten där alla är likadana. Jag undviker att läsa faktiskt böcker som är, vad ska man säga, väldigt, de här lådorna. Vi snackar om politiska partier, va? Det är olika lådor. En bok är en låda. Det är en människa som skriver och tycker och tänker, va? Och jag vill inte liksom riktigt.
Du vill tänka själv.
Ja, jag vill tänka själv, så. Och nu finns ju en grej. Det här är intressant, så. Jag tycker inte att du ska klippa bort de där grejerna, för det är intressant. Det här är jävligt intressant. Om du till exempel som musikant, va? Jag är ju sån där som jag gillar att sjunga. Lite mesigt, va? Men sån är jag. Jag gillar inte att slåss. Utom i nödfall. Och om du ska lära en text, då ska du gå och läsa den. För du får syresättning i kroppen och hjärnan. Så du lär en text mycket lättare om du går och läser den. Läs den gång på gång och gå. Och sen till och med börjar gå fort och nästan halvspringa om du kan läsa fortfarande då. Du lär jättefort saker och ting, va? Och vad det har med det här att göra, det vet jag inte. Vad pratar du om? Berätta.
Jag vet inte. Alltså, Ulf,
vi kom in på någonting.
Du är svår
nu, att hålla. Nu. Kunskapsträdet. Om man sitter på samma gren som jag sa, va? Så, och har läst samma saker och sådär. Då är det så att då är det lätt att man hamnar i samma tankefrekvens. Hemskt ord, tycker jag. Alla snackar om frekvenser idag. All musik är frekvenser.
Jag vet. Allting är egentligen energi.
Ja, och när jag hör dig nu, det är ju frekvens som jag hör. Och så säger en del människor så här, varför tror du på frekvenser? Ja, jag har jobbat med det sedan jag var jätteliten. Ljud alltså.
Ljud.
Ljud är frekvenser. Och tror man inte på det så är man ju fan döv, va? Eller hur?
Ja, då är man döv.
Men hur som helst, då sitter man i samma kunskapsträd och samma gren där. Då tycker man ungefär samma sak. Nu finns det en del människor, tycker jag, som verkar limma fast sig på sin gren. De rör sig inte. De sitter där.
Men är det inte också så här att när man växer upp så vill man gärna liksom veta vad som är rätt och vad som är fel. Svart och vitt.
Ja.
Man gillar inte gråskalor. Man vill ju liksom, är det Hammarby som är bäst? Och AIK är skit.
Där har du lådan.
Ja, och man vill ju veta, den här skolan är bättre än den där skolan. Och vi som bor i här området är bättre än de som bor i. Alltså vi är väldigt, vad ska man säga, primitiva. Vi är liksom flock.
Väldigt primitiva.
Vi är flock. djur.
Saab, det är primitivt.
Men vi vill ju liksom tillhöra, och vi vill gärna att det gäng vi tillhör, och det konstiga till exempel är så här, är man på en arbetsplats, då är det så att fast man är på samma arbetsplats och har ett gemensamt fikarum, två avdelningar, så det är alltid den andra avdelningen som sabbar i fikarummet. Det är alltid de som inte gör rätt för sig, och de tycker att vi är på andra sidan. Alltså, vi håller ju på så här hela tiden. Men det knäppa nu, det är att de här fyrkanterna, ja, men också de här stora grupperna som har blivit.
Ja, lådorna.
Som dessutom heter olika länder som har enorm möjlighet att ta ihjäl dem de tror är de onda. För nu har vi delat upp folk i goda och onda.
Ja.
Och pratar vi då om de här stora konflikterna i världen, så går det ju inte att prata om Ryssland eller Ukraina.
Nej. Då åker man ut bara.
Då är man putinist om man överhuvudtaget försöker förstå.
Ja.
Eller den här sidan när det gäller Israel och Palestina. Ja. Där beror det på vilket gäng man pratar med.
Absolut.
Och det finns ju, de har noll förståelse för varandra. Och folk är ju, de ser varandra som onda.
Mm.
Och inte bara dumma i huvudet, ungefär som Hammarby AIK, att ni är korkade, ni som inte håller på rätt lag. Så folk... ilskan också nu när man tror att de andra är onda. Det är ju förmodligen de här fyra som är efter dig. De tror att du är ond.
Ja, absolut. Oj, oj. Jag är ondast i hela världen. Jag är grunden till all ondska. Det här vi startade med knapptryckarna, Folkets röst. Det var en som skrev så här att jag hoppas verkligen att ni försvinner som parti och folkrörelse. För hur ska mina barnbarn kunna överleva i en värld där ni regerar? Och vänta, vi ska inte regera. Vi vill att alla människor ska kunna få rösta på just det de tror.
Ja, nu får du ta lite grann. Knapptryckarna är inte ett parti där man... Där ska allihopa... Man ska ha folkomröstning i stort som allting, varje fråga.
Nej,
är
de stora frågorna.
Stora frågorna.
Ja. Och det är ju någonting som man folkomröstar om. Vad är de stora frågorna? Det kan man folkomrösta om.
Ja.
Och sen bestämmer folket vad de stora frågorna ska beslutas, ja eller nej.
Ja.
Ganska enkelt. Men det här med tomma tunnor och med lådor och kunskapsträd och allt det här. Det är så jäkla intressant, för att om du hamnar på ett jobb till exempel, va? Där det inte krävs någonting egentligen. Där vem som helst kan jobba. Och där typ vem som helst inom citationstecken jobbar. Så jobbar du ju ett antal tomma tunnor där också. För de lär inte få jobb där du behöver använda hjärnan för mycket, va? Nej. Och hamnar du där, då den här regeln då, att tomma tunnor skramlar mest, det påverkar de här andra väldigt mycket. Så kommer du in i ett sånt ställe och jobbar på ett sånt ställe och får såna vänner där de här lite klokare typerna,
de kanske inte vågar
säga... De är inte där, för att lönen är typ bara
30
spänn i timmen.
Aha, okay.
Ja, och då skramlar det till där borta i hörnet, va? Och då vågar de här majoriteten egentligen där inne fixar inte att stå upp för det de säger eller tycker och så här. För nu finns ju nätet också.
Mm.
Nu kan man gå in och trolla de här lite klokare människorna där inne då. De som är typ, som man kan säga, Svenne Banan, som man kallar dem för. Svenne blir lite... Han tycker det är skitjobbigt när han och hans fru blir trakasserade av några sådana här tomma tunnor som finns på det här jobbet. Och därför så kan man känna att det finns ett skimmer av dårskap och dumhet på just det här stället, va?
Tycker du att nätet är fyllt av just det? Är det majoriteten av de som är på nätet? Är det folk som...
majoriteten är vanliga Svenne Banan som tittar.
Ja. De som skapar innehåll där på nätet?
De bra innehåll, det skapar de som använder hjärnan till att tänka med.
Ja.
Och de här skramlande tunnorna som bara attackerar hela tiden. Alltså, jag vet ju inte riktigt vad hon stod för, den här centertjejen. För hon kom ju och gick, som det hette.
Ja, hon var bara ett halvår.
Ja, tjung, sa det bara. Jag visste inte ens att hon var där förrän hon avgick. Då visste jag att hon var där, va? Och då är jag ändå ganska insatt, va?
Ja.
Jag brydde mig inte lite om det där. För att... Men då, när hon kom in där då. Då satte ju de här tunnorna igång. För då måste man hitta saker, va?
Det är vad politiken går ut på. Det går ju inte ut på att berätta vad man själv vill göra.
Nej, hitta
gånger.
Fel hos andra.
Ja. Det är så man vinner.
Ja, så man vinner.
Genom att tala om det är anti... Det är liksom, det är som demokraterna i USA. De vinner på anti-Trump. De tror att vi är mot Trump. Mm. Eller vi är mot SD, som flera partier är i Sverige. Mm. Alltså att man kan vinna röster på att bara vara emot något.
Men nu kommer en riktig bomb här.
Ja.
Jag anser att de här tomma tunnorna,
mm.
de absolut tommaste tunnorna vi har nästan i Sverige, det är de sitter i de politiska partierna. För de är verkligen inslutna i lådor som är nästan förseglade. Det är nästan så att man tycker att de har tagit ut luften ur lådan också.
Mm. Det jag tycker...
Vakuum, vet du. Ja. Vakuumlådor.
Jag som är inne i den politiska... Mm. Jag är inte längre politiskt aktiv, jag är inte med i något parti längre.
Har du hoppat?
Jag har hoppat. Nej, men jag tycker att... jag har samma problem som du pratar om.
Mm.
Att det är vissa frågor som jag gjorde att jag gick med ett parti.
Mm.
De frågorna är inte kvar där. Jag vill inte att vi ska gå med i NATO.
Nej, vem vill det? Jo, det är en del som vill det.
Ja, men alltså, det var många av frågorna som jag tänkte, det här tycker jag i alla fall, det här partiet.
Mm.
Och sen, nu tycker man inte det.
Nej.
Så att jag vill helst, om jag nu sitter här i radio, jag kan ju tala om att jag har varit aktiv SOS i 20 år, eller 25 kanske det var. Men jag tycker det som är problemet i många partier, det är att det är ganska komplexa frågor man ska ta ställning till. Så att någon kommer och säger, ja, vi tycker så här i den här frågan. Och så ska man läsa på då liksom 50 sidor av en liksom utredning. Huruvida man kan bygga här eller hur ska vi göra den här skolan på det här viset. Det är ganska svåra saker. Så då litar man ju på andra. Och så egentligen kan man inte så mycket om själva sakfrågorna alla gånger om man inte är en sån som sätter sig ner och läser alla de här handlingarna som är inför ett möte. Och det gör ju det att när jag då nu ska intervjua folk, då är det faktiskt så att väldigt få av dem som alltså vågar egentligen sätta sig ner och prata, för man har huvudet fullt med talepunkter. Man ska säga de orden och de orden och de orden och de grejen. Och man, alltså man vill inte, man vågar inte säga vad man tycker och tänker, för man har fullt upp och komma ihåg vad det man ska säga inom ord. Och då blir de här politiska debatterna som man ser på tv, de blir fullständigt meningslösa. För jag vet nu, när den personen säger det, nu kommer den personen säga det, och sen kommer den personen. Så efter ett tag, jag stänger av. Och det är tyvärr samma sak i kommunfullmäktige. Då hör jag att den går upp och säger det här. Och jag vet inte att de har begärt ordet om andra. Och sen kommer nästa upp och säger precis det jag tror de ska säga. Så när alla politiker spelar ett spel och ingen, vad ska man säga, inte vågar stå för vad de tycker och tänker utan bara ska följa sina jäkla punkter, då blir det som du säger en låda, en ekokammare där alla säger likadant inom det partiet. Mm. Och det blir förbaskat tråkigt.
Och varför man säger lika, det är ju så här. Den enklaste psykologin, alltså nu har inte jag läst psykologi, det kan man ju tro, men det har jag inte gjort, tror jag. Jag läser inga böcker. Nej, men det här med, om du sitter där med ett gäng med 9 stycken, så är det lättare att hålla med de andra liksom, och bara rabbla vad de sa.
Ja.
Fast man inte egentligen vet vad man pratar om.
Exakt så.
För grejen är att om du har en bra idé som du verkligen tror, nej, men jag tycker min idé är bättre, man kan vrida åt det här hållet.
Mm.
Och så säger du det och så tittar alla på dig som att du är en idiot, va?
Mm.
Och sen vet du det också att om de sen säger så här, för de själva vet inte riktigt, de kanske till och med tycker att du har rätt, men de vågar inte säga det för att nio säger att du är en idiot. Även om du är en av de där 9 så vill inte du hålla med att,
nej,
utan då håller du med massan lite grann så här, för det är säkrast. Och då kan det komma till det här läget att helt plötsligt säger de så här, för att de egentligen gillar dig. Ja, men vi tycker inte som dig någon faktiskt. Men okej, vi testar som du gör. Vi testar som du gör. Och då sitter du ensam där. Och då gäller det att dina tankar som är odiskuterade. Det är bara dina tankar. Du tyckte det var en bra idé. Men vi testar det. Vi kör som lille Kalle säger där borta. Och så testar man det och det funkar inte riktigt som man har tänkt, va?
Nej.
Inte exakt. På grund av att ingen var helhjärtad i det hela, va? Då får lille Kalle, han får ju sluta sen någonstans. För han gjorde ju sönder så mycket. Det kostade 11 miljoner den här grejen som du sa var så bra.
Mm.
Istället för att alla säger så här, ja det låter ju bra. Ska vi diskutera lilla Kalles förslag?
Men du, varför vågar man inte diskutera saker längre då? För att jag uppfattar ju att det är svårt att diskutera saker.
Ja, det är svårt.
Varför stöter och blöter man inte det? Utan när man dricker kanske lite alkohol och sitter en kväll.
Då blir man sann.
Ja, då
ska man ut och slåss.
Då ska man ut och slåss. Ja.
Nej, men det, alltså, jag har en liknelse som jag tycker är jättebra. Om då, får jag säga den? Den innehåller ingenting om andra världskriget eller någonting. Det är bara en liknelse. Nej, men det är det här med beslut, va? beslut. Om det sitter 10 man på ett företag runt ett bord då, och ska de besluta stort om företaget. Och ekonomen sitter där, chefen, vdn sitter där och alla sitter där, verkstadschefen och alla de här olika, de har olika namnbrickor på sig, olika guld, silver och koppar. Ja, men de har fina brickor på sig. Och så säger vdn då så här, han äger inte företaget. Han har fått ett ägardirektiv på sig att vi ska köpa det där gröna företaget där borta. Och så säger han till allihopa så här, ja, han tror inte på det själv, men han har fått ett ägardirektiv. Han tror inte på det själv, men han äger inte företaget. Så han måste presentera det här. Vi ska köpa det gröna företaget. Och det är väldigt bra, det är lukrativt. Oj, 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 vad det kommer smälla till i plånboken här. Oj, tänker ekonomen, det där, vad fan säger han? Det där är ju skitföretag. Men jag är bara inhyrd ekonom. Och jag har ju köpt en segelbåt precis nyss. Och den på avbetalning, och den vill jag inte, liksom, inte ha råd att betala. Så att, ja, säger han, vdn där. Vad säger du, ekonom Bertil Bertilsson? Det kan funka, säger han. Och tänker själv så här, vilken jävla soppa det kan bli. Så frågar han verkstadsgubben, han, verkstadschefen där nere som håller hand om knegarna där nere, LO-bas. Nej, men vad han nu är för någonting. Fackföreningspamp. Vad tycker du då om det här då? Han tänker, först han tänker, vilken jävla nöt som sitter där framme, vdn. Det här gröna företaget är helt sjukt dåligt alltså. Vi måste köpa det här som är lila. Det gröna företaget är helt sämst. Men jag är ju bara anställd. Och jag vet att jag flörtar med hans fru, kom jag på firmafesten där. Det var inte så jävla lysande. Vi har en tagg där. Och då säger han så här, ja. Ja, det. Ja, det där. Ja. Sen. Och då har han inte sagt för mycket, för han har ju någonstans visat att han tycker en idiot som har sagt det, men ändå inte, va? Sen, ja, vi står bakom det. Tänker han. Och så går det hela vägen runt hela bordet. Sen kommer den här vdn hem till sin fru sen, som heter Ulla-Karin, alltså, det är ett skönt namn. Hon heter Annabella när hon var liten, men hon bötade till Ulla-Karin. Så då frågar han, eller hon frågar honom, hur gick det nu idag? Hur gick det? Köpte ni det här gröna företaget? Ja, vi gjorde det. Ja, men du tyckte det var skit ju. Ja, visst, jo, men... Ja, varför sa du inte det till dem? Men det kunde jag inte säga. Jag tänkte att de är ju smartare. De kunde väl rösta ner mig lite grann och tycka. Och då kunde jag säga till ägaren här, alltså, högst upp, att nej, men alla var emot det där. Då är inte jag som riskerar mitt jobb, va? Jaha, så det gick igenom alltså... För att alla tyckte det, men jag har ju pratat med en och en, säger hon, frun där, för hon är rätt flörtig, va, Anna-Karin, hon har flörtat med dem på firmafesten. Alla tyckte det var skit det här gröna företaget, men det sa de inte nu då. Nej, de röstade för allihopa. Så kontentan av det är att där sitter man 10 stycken personer och drar igenom något, va, som alla tyckte var skit. Mm. Men i rädsla för att jobbet ska försvinna eller att de andra ska tycka man är dum i huvudet, eller helt plötsligt får man sitta där med, som jag sa förut, va? Ja, men vi provar det, vad Lilianne tycker där borta. För att alla tycker så, men då får man skulden sen för allt, förstår du? Det är så jag känner att hela samhället,
ja,
är uppbyggt.
Och då ska jag säga så här, jag har hört med många sammanhang, man sitter runt ett bord och ska bestämma saker. Det som också händer, vilket är väldigt intressant, det är att det är någon som tar fram en synpunkt, säger det här är viktigt. Om den personen inte har hög status, då ignoreras det.
Ja, det gör det.
För att få, om man då kommer som ny i en sån här församling, då vet man att Lasse, det är honom att lyssna på. Och då gäller det liksom att få Lasse med sig. För då kan man själv uttrycka någonting, man är ganska ny, man är ganska grön, man säger någonting, man säger inte på rätt sätt. Och så kommer nästa person som inte är lika hög status, men som säger... Nej, det här är inte så som det är. Och så säger nästa, ja, men jag håller verkligen med Eva som säger det här. Ja, det är inte alls som Ann säger. Ja, och då gäller det liksom att, har man då snackat med Lasse innan som håller med en, fast man själv inte kan uttrycka sig så bra. Och så säger plötsligt Lasse, ja, det är ju väldigt så här, bara så här och så här. Samma sak, fast på ett mycket bättre sätt. För att den här Lasse är proffs på att säga saker. Då vänder alla i rummet. Ja, vi håller med Lasse. Då är det inte den här Ann eller någon liten typ från början som har kommit med. Så att det är också väldigt mycket dynamik i ett rum. Vem är det som har, vem är det som styr det här rummet?
Vem är det som är alfahanne?
Ja, eller alfahona.
Alfahona, ja det finns sådana med.
Ja, men vem är det som alla lyssnar på? Så att väldigt mycket av sådana här beslut tas ju av någon i något annat rum. Mm. Så att många med demokratiska församlingarna är ju inte alltid så demokratiska. Och det är jättesvårt att man måste skaffa sig en position eller liera sig med rätt människor om man ska få igenom sina åsikter. Trots att man kanske har den bästa åsikten. Därför man kan inte uttrycka sig, man kan inte spelet. Det är ett spel.
Namnbrickan och klädseln.
Ja.
Det är ju vad man ser.
Ja.
Och det är det som också ger även tonen på rösten, hur man pratar.
Ja.
Det gör väldigt mycket.
Japp.
Ja. Och
vet du hur man inte ska prata?
Berätta.
Man ska inte prata med en sån här låg löjlig röst. Och man ska inte låta så här liten heller. Så här.
Fast det gör jag ibland.
Ja, men man ska inte låta som en löjlig tjej.
Fast jag gör så när jag härmar en tom tunne. Ja. Då säger jag så här. Ja.
Så ska man inte låta. Och så ska man inte prata fort heller. För då talar man om egentligen att jag är så oviktig. Att, så här. Och det ska jag tala om. Att jag jobbar ju på Sveriges Television. Det har jag berättat många gånger. Kristina Utterström heter hon så. Hon kom ju dit. Hon kunde prata på varje stavelse. Hon pratar så långsamt.
Ja.
Så man bara dog i rummet. Man bara väntar på, vad är de vill säga?
Det blir en order också.
Det blev så... Hon kunde det där. Och så fattar man, ja men, så där långsamt ska man nog prata. Långsamt med baston.
Det är väldigt viktigt att man pratar långsamt. För då hinner folk att få in och tänka på det man säger.
Och det här är inte min grej.
Inte min heller.
Jag pratar fort som bara det.
Jag mål på. Nej, men det är ju fortare man pratar, ju mer får man med. Jag snackade med Klabba Vjejstam om det förut. Och han sa det också, att det handlar ju om inte kvaliteten. Det är kvantiteten av orden. Bara ös på, bara gasa. För att det är så här... Med
men vadå, blir man inte trodd om man talar för fort?
Nej, alltså det är väl lite så här att en som pratar väldigt fort och har väldigt mycket fakta och bara vräker ut de här faktorna i blupp så här.
Jaha, men jag så.
Då på något sätt, en tom tunna har ju väldigt lätt för att bara och så antingen ta en ställning för eller emot va. Nej, man hinner liksom inte riktigt med att förstå exakt vad man pratar om va.
Nej.
Men just om man vill ha någonting, om man har något klokt att säga, så är det en fördel att prata långsamt.
Jag vet.
För det går in då. Men som jag kände det här med namnbrickor och titlar och basröst och lite prylar. Allt det där. Och långsamt om man pratar långsamt och sådär. Va? Förtroligt va. Att man du vet alla du vet den fina filmmakaren i Sverige. Han som gjorde de stora filmerna.
Ja.
Han pratade ju så här. Så man ville slå han på slutet, liksom slå ur han orden.
Ja.
Men det gör mycket, för jag menar, det bästa testet man kan göra, det är bara att gå in på banken och säga, jag vill låna 1 000 000 kronor iklädd, alltså badbyxor, ljusröst också, lite så här, drick 2 öl också innan, så får vi se hur stor chans det är att få ett lån. Du får, inte ens taxipengar, du får inte ens, om du säger så här, att jag har ingen mat idag, kan få en 10 då? Bara, du får inte ens en 10. Ut ur banken bara.
Men om jag nu ska ta tillbaka det, när vi, som vanligt, när, alltså...
glider iväg.
Det är Uffe-ride. Det är alltså, tar man in Uffe här i studion vet man aldrig, jag vet var jag ska börja någonstans, jag vet aldrig var vi slutar. Men jag vill tillbaka till det som jag börjar med. Jag vill veta, för jag tror faktiskt på riktigt att folk är arga idag.
Ja, det är
de. De är arga för en samhällsutveckling som de inte riktigt förstår sig på. De är rädda också, de är rädda för vad som händer. De tycker nog att saker går åt fel håll ibland. Och jag tror till exempel nu, om vi tar och kollar i Tyresö, så har det funkat jättebra på många olika sätt. Men vi har även här stora problem med gängkriminalitet. Och det är någonting man läser om varje morgon. Och jag får ju liksom, jag får högt blodtryck varje gång jag läser de här nyheterna. För jag läser dem varje morgon. Jag vågar inte läsa dem på kvällen längre, för då kan jag inte sova. Men på morgonen läser jag, därför att jag blir upprörd. Och då kan jag städa och diska och fixa och dona med den energin som jag får av det. Så jag kommer på att det är en bra grej. drar igång dagen med läskiga nyheter om världen eller om Sverige. Men jag tror också att folk faktiskt är väldigt arga. De är arga på att det är massa barn som dör i Gaza. De är arga på kriget som fortsätter i Ukraina. De är arga på gängkriminaliteten som brer ut sig. De är arga på politikerna som inte gör tillräckligt. Så att det finns ju också, vad ska man säga, en legitim ilska som väldigt många har. Och den, för tror jag inte den kom fram till dem. För man kunde faktiskt gå upp på ett kommunkontor. Och man kunde, vet om, när jag var ung då kunde jag faktiskt gå in i riksdagshuset och knacka på en dörr till en riksdagsman. Och det fanns ingen vakt någonstans. Det gick att prata med folk på den tiden. Det fanns inga vakter i kommunhuset. Det var, alla dörrar var öppna. Men jag tror att det den här ilskan som folk känner idag, det nådde inte fram alla gånger. Om Vietnamrörelsen lyckades ju i världen och i Sverige, men det var inte speciellt mycket annat. Ja, det kanske var kärnkraftsmotstånd eller vad det nu var för någonting som blev stort. Det var just, men jag tror idag att det är väldigt många fler människor som känner sig upprörda och att de får ut sin ilska genom att skriva dumma saker eller legitima saker på nätet. Och därför tycker jag att hat och hot, som jag började försöka prata med dig om, jag har pratat även med en politiker med, att det är skillnad på att hota folk. Att jag ska veta var du bor, jag vet dina barn bor och jag kommer ta ihjäl dig. Och det andra är att tycka illa om en persons åsikter. Det måste man ju få göra.
Det måste man få göra. Men jag tror att nätet maximerar allting. Det som är kärleksfullt, det blir hårdporr.
Ja.
Det som är hatiskt, det är mordhot helt plötsligt. Och det som är fankänsla, fans.
Okay.
Ja, då kan man liksom gå till hon, den här alla de här stora, det börjar med Britney Spears och nu är du uppe i helt andra digniteter. De här stora nya stjärnorna liksom, de blir som nya gudar nästan. Alltså. Förr i tiden, man gillade ju.
Men det var inte Elvis en gud? Det var inte Lennon en gud på vår tid?
Inte på samma sätt.
Jo,
nej. Alltså, det var många som, jag har polare som träffade Lennon.
Ja.
Jag har polare som träffade Hendrix.
Ja, jag menar så. Ja. Du menar att de var ju människor?
De var människor.
De var inte upphöjda till...
Nej,
okay.
Nej, de var upphöjda för sin handling väldigt mycket. Ja. Däremot, att man tyckte Hendrix, fanns ju ingen spelare gitarr som honom.
Nej.
Idag finns det en hel hög som lirar... liknande.
Ja.
Men allting blir ju så mycket större idag, va? Förr i tiden så var en stor stor gala, det var på Söderstadion liksom.
Mm.
Då var det kanske 2000 pers. Nu är det 50 000 eller 100 000. I USA finns det arenor som tar 200 000 människor.
Vet,
liksom.
Mm.
Allting har blivit så stort.
Ja.
Och jag tror att hatet blir större. Kärleken blir större, om man nu kallar hårdporr för kärlek. Va?
Ja.
Men allting maximeras med nätet. Och då, de här tomma tunnorna, de som i normala fall hade suttit en tom tunna i ett rum ihop med andra. Och så säger han så här, jag tycker ni så.
Ja.
Då säger man, hörru Kalle, snälla, tänk innan du pratar. Ja, och så sitter man och snackar en stund till och så ja, men snälla, säger man. Nu får du skärpa dig. Vi kan låta dig prata en stund. Prata en stund och säga, okej, nu vet vi vad du tycker.
Mm.
Fundera en stund till på det.
Ja.
Men på nätet, då får
de dygnet runt.
Dygnet runt, de kan starta poddar och grejer. Och många människor som då, som jag, va, jag är inte så smart, va, då kan ju tycka det är lite kul att gå in och kolla på så här tom tunna. Så jag brukar titta på de här kanalerna, de här fyra, eller tre kanaler egentligen. Det är fyra personer med tre kanaler. Jag läser där inne för jag kan begeistrad av, alltså jag blir begeistrad av att känna att jag inte själv är en tom tunna.
Okej.
Förstår du vad jag menar?
Ja, ja.
Så, och då blir det ett skådespel. Så jag är ju där för dramat, va.
För du har en egen YouTube-kanal.
Ja, massor.
Ja, massor.
Ja.
Vet du vad, Uffe? Ja. Jag tänker avrunda det här programmet
vad
nu. Jag vet.
Mm.
Ja, det här, alltså,
måste jag gå hem då? Eller?
Nej, det behöver du inte.
Jag får bo här.
Ja, du började en gång. Alltså, den gång, första gången jag intervjuade dig, då var du inte på nätet.
Då var jag känd.
Du var ökänd. Mm. Du var ökänd, okänd. Mm. Ja.
Okänd. Ja, okänd.
Okänd, ökänd var du.
Ja, lite grann så faktiskt var det. Mm. Ja, det men inte negativt ökänd.
Nej.
Nästan.
Men nu är du en negativ person som alla som hänger på alternativmedia vet vem du är.
Ja, de vet det, vet du.
Och du blir intervjuad också i olika sammanhang.
Ja, jag blir ju det.
Och du... Och jag känner ju liksom att ja, jag ska ta in Uffe igen. Jag vet ju aldrig var det här programmet kommer sluta. Nej. Som det här. Men, ja.
Men det gör det till slut.
Ja, det jag vet.
För du sitter ju på knappen.
Ja, och jag vågar, ja. Skulle aldrig våga ha dig i livesändning. Det kan jag bara tala om. Utan jo, jag redigerar program. Jag tror inte jag klipper bort någonting.
Jag tror inte du ska göra det. Nej, jag är inte det. Nazist.
Nej.
Nej, och jag är inte trist. Jag är inte filatelist, trist, turist eller någonting faktiskt. Nej. Jag hatar de här. Nej, jag epiteten. Hatar inte. Jag hatar inte, för då hamnar jag i en låda.
Ja,
hatlådan, där sitter inte jag heller.
Nej, tycker du ogillar epitet.
Jag känner mig obekväm när folk sitter i lådor. Och hade du varit statsminister i Sverige för sossarna och inte knapptryckaren hade funnits, så här röstar på dig. Nej, men det är säkert.
Jag är inte med.
Nej, men
jag
du sitter inte utanför lådan lite grann och du tänker...
Men det har jag alltid gjort. Då ska jag säga så här, när jag gick på, man gick på så här utvecklingssamtal på jobbet, det var så här, jag tyckte det var ganska roligt. Och då skulle man tala om sin bästa sida och så skulle man tala om sin sämsta sida. Och då säger jag, min bästa sida det är att jag säger vad jag tycker och tänker. Och då nickade min chef. Och så säger jag, min sämsta sida det är att jag säger vad jag tycker och tänker. Då nickar min chef ännu mer. Mm. För att det är det som är svårt när man säger vad man tycker och tänker. Då blir man ju både en jäkligt jobbig typ. Mm. Men man kan också vara en väldigt schysst typ. För att det är så få som vågar säga vad de tycker och tänker. Och därför är det kul att hålla på med en radiokanal. För jag får intervjua massa människor som har helt olika åsikter än vad jag har. Och jag får också möjlighet att tycka till själv. Mm. Så jag har ju också en kanal. Men jag är inte lika frispråkig som du.
Nej, jag är inte lika frispråkig som du kanske ibland tror att jag är. Men vi säger så här, för jag har massor med tankar och jag tänker inte hela vägen ut heller. Eller jag tänker hela vägen ut.
Du tänker online högt hela tiden?
Ja, men ändå finns det en bromskloss där som säger att det här är inte bra för att stänga de kanalen.
Ja.
Nu sa jag lite fel för ett tag sedan, eller fel och fel. Jag tyckte jag var helt rätt ute, tycker jag fortfarande, men då stängde de faktiskt den kanalen.
Jag vet, de stängde av det på Facebook.
Ja, 14 000 människor. Ja. Men nu är jag uppe i över 1000 igen här på 3 sekunder.
Jag vet, jag tänkte, varför hade Ulf tagit bort mig som vän, tänkte jag.
Ja, varför gjorde jag det för?
Men du bara försvann. Du kom som en ny person tillbaka.
Ja, det är en mycket bättre person också. Ja. Jag måste bara säga det, den här frågan, den där, som du sa, att den bästa och den sämsta sidan. Den har jag fått ett antal gånger, för det är sån här skön... Det är en sån här skön öppning. Säg det bästa hos dig och det sämsta hos dig. Och då brukar jag säga, det bästa hos mig... jag vet, jag har nog mer att bjuda på än vad jag riktigt vet.
Mm.
Och det sämsta då, säger de då, det vill varken du eller jag veta, tror jag. För vi har alla.
Ja, det är sant.
Både kärlek och hat.
Ja.
Det finns faktiskt människor historiskt sett som jag lätt skulle kunna tänka mig att peta av pinnen.
Mm.
Medan det finns människor historiskt sett som jag ångrar att jag inte kramar lite mer.
Ja,
intimt,
så kan det vara. Ja. Så kan det vara.
Så kan det vara.
Tack så mycket Ulf Beierstrand, som numera inte är okänd om man googlar honom. Och googlar man Ulf Beierstrand så hittar man då 25 program från Tyres radion där du pratar om allt från väldigt mycket musik har du pratat om här på radion, för det är ditt specialområde. Men politik har det varit de senaste åren. Och snart blir det val och då ska vi också ta hit knapptryckarna så ni får tycka till. Eller om du börjar, för att ni gör ju sån här att man får tycka, så då vill jag gärna veta vad tycker folket.
Mm.
Folkets röst. Ja.
Folkets röst är ju faktiskt det mest intressanta som finns.
Ja, det vill vi gärna veta då. Mm. Inte nu.
Nej, för
nu
du såg programmet... det. Du såg att jag laddade.
Ja, jag vet.
Ja, jag laddade där.
Till timme. Tack så mycket för att du kom hit igen. Och tack för att du hjälper mig och alla andra här med vår tekniska utrustning som du faktiskt har hjälpt till att ställa in. För du kan ju jättemycket om sånt. Tack för att du hjälpte till.
Men en jättebra inställning.
Jag vet.
Det låter skitbra.
Jättebra. Tack så mycket Uffe. Ja, och jag som har haft det här lite, vad ska man säga, komplicerade samtalet med Uffe, för att jag vet ju aldrig var vi landar. Jag är programledare då, försöker leda, det går inte. Jag heter Ann Sanin Lindgren, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.